I dagens avsnitt kommer jag prata med Anneli Olsson som har gett ut tre böcker på eget förlag. Och är det nu så att du går omkring och funderar på att det där med att ge ut din bok själv kanske är någonting för dig? Då tycker jag att du ska ladda ner Annelis guide som heter Tre saker att ha koll på innan du ger ut din bok på eget förlag. En liten miniguide som med massor av bra innehåll för dig som funderar på att ge ut din bok själv. Det finns en länk till guiden i anteckningarna till det här avsnittet.
Visst kan det ibland kännas som en fullkomlig omöjlighet att nå hela vägen och bli en publicerad författare. Jag heter Hanna Landahl och jag är författare och skrivcoach. I Debutantpodden så intervjuar jag andra författare som befinner sig i olika stadier av det som jag kallar för författarresan. Och de har ju alla någonting gemensamt. De har ju alla någon gång varit just debutanter. Och det är vad vi fokuserar på i den här podden. Så varmt välkommen hit. Låt dig inspireras.
Idag har jag med mig min vän och kollega Anneli Olsson. Varmt välkommen hit.
Tusen tack. Jättekul att du frågar mig.
Ja, men det är klart att jag skulle fråga dig också. Du hjälper mig ibland i mitt företag och är inne i mina Facebookgrupper.
Mm.
Ja.
Det gör jag. Kul.
Och framförallt i den som heter Skriv för dig med författardrömmar. Men du, kan du bara berätta lite om dig själv?
Ja, jag heter Anneli, jag är 43. Bor med min familj i Uppsala sedan ganska många år tillbaka. I Helsing i grunden. Och har, ja, jag har gett ut 4 böcker. Det, ja, måste jag tänka ens? Ja, 4 böcker har jag gett ut hittills. Och så har jag haft en skrivpaus i ungefär ett år som har, liksom, har börjat luckras upp nu. Så nu är jag mer en skrivande person igen. Men... jag har nog varit en sån här skrivande, eller nog, jag har varit en skrivande person ända sedan jag var liten. Ja, och sen blomstrar ut när jag blev typ medelålders.
Och när bestämde du dig för att skriva första boken?
Alltså den boken som blev min debutroman, den började jag skriva på 2010. Sen hade jag gjort några tafatta försök till att skriva manus innan också. Jag började på ett riktigt, och skulle aldrig vilja se det där igen, tror jag, men något fantasy manus som jag började med 2008, och så kände jag, nej, det där lägger jag ner. Men det var 2010, då fyllde jag 30, och jag hade ju gått och drömt om att skriva böcker ända sedan jag var liten, som sagt. Det stod i mina vänner bok som man hade. Där stod det författare, polis eller astronaut. Vill jag bli när jag var stor? Då tog jag väl det som var kanske enklast, fast inte jätteenkelt ändå. Ja, nej, men jag kände det när jag var omkring 30 att nej, men nu måste jag bara ta tag i det här. Så då önskar jag mig faktiskt en, det var en sån här kursbrev, tror jag, att Ann Ljungberg var det som hade någon sån här distansskrivkursaktigt, 10 kursbrev som man kunde köpa då. Så då, det var väl det som var starten. Jag önskar mig det i 30-årspresent. Och ja, så det var då. Och då var det faktiskt en berättelse, det som blev min debutroman. Det var en berättelse som jag hade börja liksom utveckla sedan 2005 när jag och min man var på långresa i, vi var ute och reste i 6 månader. Hade sparat som tokar i några år. Så vi var till Nya Zeeland och Australien, främst där var vi. Ja, och då var det liksom, jag hade gått och drömt mig tillbaka ganska mycket till den där tiden. Och då tänkte jag, men varför inte skriva, alltså hitta på en berättelse som ändå grundar sig lite grann i det vi gjorde och definitivt liksom i de miljöer som vi var i. Som jag längtar tillbaka till. Ja, så att det, liksom, det smälte ihop och blev till starten där 2010.
Mm. Och sen, när kom den här boken ut?
I maj 2020. Så det tog
2020,
bara 10 år.
10 år tog det för dig då.
och jättelånga skrivpauser hade jag under den
såklart.
Tiden. Ja, och sen så kom det också, ska vi se, ja, vi hann få 3 barn också
ja.
På den tiden. Så det var väl, jag tror också att det var det här när det var föräldraledigheter som jag höll på med en hel del då under de här 10 åren, så var konstigt nog, eller ändå inte konstigt, för det är så många börjar, har jag liksom sett och hört mycket om, att när barnen sover på dagen, då tänker man att ja, men då kan jag passa på att göra något som stimulerar min hjärna också. Så det var väl under föräldraledigheterna. Då ryckte jag fram liksom, sakta men säkert.
Mm.
Och lite på kvällar och sådär.
Mm. Mm. Och du har ju faktiskt publicerat 3 av dina böcker på eget förlag.
Mm.
Och hur... jag är väldigt intresserad av det här just nu. Jag kan väldigt lite om egenutgivning. Jag kan typ ingenting. Så jag har jättemånga frågor till dig kring det här. För jag ska ge ut en av mina ungdomsromaner på engelska. Jag har ju bara gett ut via förlag hittills. Men nu ska jag ge ut den på engelska själv. Och det är så mycket saker som man måste lära sig.
Åh, gud, vad kul. Men
ja.
Engelska, det har ju det här med Amazon och engelsk, vad som gäller liksom den svängen, det har jag ju inte så bra koll på.
Nej.
Utom alla poddar jag har lyssnat på, förstås.
Ja, just det. Ja, det gav mig några tips faktiskt om poddar som jag har lyssnat på nu själv.
Bra. Mm.
Jag tänker, vad fick dig att liksom fatta det här beslutet att ge ut själv?
Nu ska vi se. För det var 2020 kom min första bok. Hösten 2019, då höll jag på att skicka in... Jag skickade ändå in manus till förlag.
Ja, du gjorde det först.
Mm. Ja, precis. Och så backa ytterligare till 2018. För det var då det, liksom, det här fröet såddes till att... Eller planterades, eller vad ska jag säga. Då jag just höll på att lyssna mycket på utländska poddar. Och de pratar mycket om indieutgivning. För det är liksom jättestort i, om man säger, Storbritannien, USA. Och det är inte alls någon stigma, eller inte alls kan jag säga, men otroligt mycket mindre så här, stigma kring det. Mm. Att det är B-författarna som gör på det sättet. Så jag hade gått och lyssnat mycket på det där. Och sen samtidigt så läste jag väl tidningen Skriva. Och jag liksom, ja men du vet, man fäller ut öronen när man blir intresserad av någonting. Och då var det ju antagning av förlag som jag liksom bara sög in massa information om. Och hörde ju hela tiden om det här nålsögat. Som var så extremt trångt och litet.
Det är
och
litet.
Svårt.
Mm.
Ja, och det så är det ju verkligen också.
Ja, och det är också väldigt lätt att under tiden man skriver att bli ganska nedslagen av just det. Och att det ska mycket till för att man ska liksom lyckas hålla sig borta från att tänka på att men det är ändå ingen idé. Liksom. Så jag tänker att det är väldigt, man tänker kanske inte så mycket på den här möjligheten som du nu har tagit och som jag nu tar också. Men
ja.
Att det finns ju en väg till ju.
Precis, och det var det som gjorde mig ganska upplyft. För att jag tänkte att jag hade på känn att jag kunde skriva. Men det vet man ju inte förrän man har börjat låta andra läsa vad man gör. Men där, hösten 2018, redan då började jag tänka att men jag kanske bara ska skita i och ens försöka skicka in till förlag och bara ta reda på hur jag gör det här själv. För det måste
Varför då? Varför tänkte du det då? Innan du ens hade försökt?
Ja, nej, jag bara kände, men orkar jag hålla på och sitta och vänta, och jag är ganska otålig. Fast det tog 10 år att skriva mitt manus, men, nej, men jag är en otålig person, och så började jag liksom... Ja, men det de sa, att man har hela kontrollen själv. Du får ta alla kostnader själv, men du får också ta all eventuell vinst själv.
Mm.
Så du har kontrollen över hela processen egentligen. Och det är på gott och ont, för det är, gud vad skönt om någon annan bara tar hand om vissa saker också. Men det där hade ju inte jag, det hade jag inte så stor koll på, hur mycket jobb det var, hur mycket tid det tog, hur svårt det kan vara och så vidare.
Just det märkte du först senare när du började.
Ja, precis. När jag började liksom verkligen grotta i, okej, i Sverige då, hur gör man här? Nej, så att redan 2018 där så hörde jag av mig till Emma Graves som är omslagsdesigner för jättemånga feelgood-romaner främst, men även andra.
Hon gör mitt omslag till min roman nu, som jag inte har fått se än.
Ja, men hon är ju superduktig. Och jag tänkte så här, ska jag göra det här? Jag är också en person som vill göra saker ordentligt. Då ska jag göra allting jag kan. Så som ett som jag hade liksom lärt mig till att förlag gör. Så det skulle vara redaktör och korrekturläsning och ett riktigt snyggt, proffsigt omslag. Så att man inte väljer bort min bok direkt för att det ser ut som ett amatörmässigt omslag. Så henne hörde jag av mig till redan 2018 faktiskt för att kolla, jobbar du ens med egenutgivare? Ja, det gjorde hon. Och jag fick ett så här, ungefärligt pris och så vidare. Ja, bra tänkte jag, men då har jag det här i bakfickan. Och sen så,
var du klar då med din bok?
Nej. Alltså, nej, det var jag inte, utan då höll jag på att redigera. Alltså jag hade romanus och så, det var klart 2017 tror jag. Mm. Så höll jag på att redigera också stöttvis. Jag började skicka ut till testläsare. Det hade jag 2 omgångar. Och den sista omgången, jag hade ganska många testläsare. Och den sista omgången var sommaren 2019. Och då hade jag jobbat om det här otroligt mycket. Jag hade haft lektör. 2 lektörer hade jag faktiskt också. Mellan 2018 och sommaren 2019 där. Och fick superbra feedback från i stort sett alla testläsare. Och jag valde testläsare som jag inte hade någon personlig relation till. Man kan ju tänka... Instagram. Jag slängde ut en fråga. Och jag skrev också att jag vill inte att vi känner varandra. Liksom. För jag ville ha bara någon... Det jag tänkte var helt objektivt. Så jag vill inte ha någon sån här kompisklapp på axeln då. Och så fick jag ju då superbra feedback. Och så tänkte jag, vad tusan. Jag testar väl förlag ändå. Jag har ingen att förlora. Jag får ju sitta och vänta ett halvår eller något.
Det är så kul.
Det är så roligt. Nästan det bästa med det här.
Ja.
Nej, så att, i början av september 2019 skickade jag in manuset ändå till förlag då.
Hur många förlag skickar du till då?
Jag tror jag skickar till 10 stycken ungefär. 10 eller 12. Och sen så inleddes då en höst av refusregn kan man säga. Ja. Jag fick bara standardrefuser från de som svarade, några svarade inte. Men under tiden så gick jag ju ändå liksom och tänkte på den här plan B. Som från början var typ min plan A. Mm. Så jag började kolla runt med frilansande redaktör och det är jag främst på Instagram som jag kollar liksom och börjar läsa på och fråga runt och sådär. Så att jag gjorde mig redo för att om jag inte har fått något positivt besked från något förlag, inte ens en positiv refus liksom, 1 januari 2020, då kör jag. Så jag höll på att samtidigt som jag väntar så slapp jag sitta och tänka för mycket på att jag väntar. Så höll jag på att liksom jobba med en projektplan och vad skulle jag behöva göra för att hinna klart till min 40-årsdag. Hade jag satt som en sån deadline. Jag ska debutera innan jag fyller 40 och det gjorde jag i juni.
2020. Du fyller 40 i juni efter det här liksom.
Ja, precis. Mm.
Så då hade du en deadline för när du skulle vara klar egentligen med ditt.
Ja, men precis. Jag tänkte, nej men nu måste det bara bli klart. Och, ja.
Men jag tänker att jag inser ju när jag börjar kolla på det här liksom, att det är ju inte för den som vill ha en smooth ride. Det finns ju så mycket saker man måste göra och lära sig och förstå. Alltså det är så mycket kring det här som alltså jag har gett ut snart 11 böcker. Och jag vet ju inte hur man gör en inlaga till exempel. Jag vet ju inte det. Jag vet inte hur jag ska göra det. Och det är bara en av alla grejer liksom. Och så här det är så mycket kring allt det här. Det grafiska och det som jag är helt ute och cyklar liksom. Hur kände du för det?
Men jag, nu ska vi se, jag tror det var under hösten 2019 där, så fikade jag med en kompis som heter, och det var via Instagram jag träffade henne, och hon heter Aline Lilja Glad, och hon hade gett ut sin första bok då på eget förlag och gjort det så superproffsigt, och en skitbra bok, Tändstickan heter den, shoutout. Så att, jag hörde av mig till henne och bara, hej, hörru du, jag funderar på att göra lite som du har gjort. Kan jag få snacka med dig? Och det fick jag. Så att då fick jag jättemycket hjälp av henne med liksom att gå igenom vilka grejer hade hon gjort och var hade hon hört av sig? Eller till vilka hade hon hört av sig? Ja, men det här med tryckeri, distribution. Och det ska vara EAN-kod, ISBN-nummer. Så jag fick jättemycket generös hjälp av henne. Och sen så hörde jag mig också till Frida Moisto som är deckarförfattare på Bokfabriken nu. Som
Just det.
också gav ut sin första själv.
Ah, det gjorde hon.
Så att jag började kolla med dem liksom, mera. Då blev det mera, hur funkar det i Sverige?
Så det är liksom, kanske ett litet tips till någon som vill ge ut en bok själv, att faktiskt försöka lite snällt kontakta någon som har gjort det.
Ja, precis. Alltså jag funderar faktiskt på att göra en liten minikurs om det här. För att jag vet att, för det tar ju liksom också, det tar ju tid av den som man ska prata med. Och jag har ju fått jättemånga frågor de senaste 3 åren liksom, om det här. Och det är jättekul att hjälpa till. Men det, ja, jag har gått och tänkt lite på det där. Att det kanske skulle vara
Det
bra att
tycker jag
sammanställa
låter som en
någonting.
jättebra idé faktiskt. Jag tror det är jättemånga som skulle vara intresserade av det. Det finns också så mycket information så det är väldigt svårt att sålla. Och alltså, det är så väldigt många aspekter att ta in. Det är liksom kostnader, det är hur snyggt det ska vara. Alltså, vad ska man prioritera i det här liksom?
Exakt. Och ursäkta. Ja, och sen så gör man ju, jag vet ju bara egentligen på vilket sätt jag gjorde det här. Men vissa saker gäller ju för alla ändå, som man måste göra liksom. Men
Men
vad
så
var
hur,
din, ja.
vad var det som du, vad liksom prioriterade du då? Vad var det som du kände sig, ja men de här, för man kan ju inte lägga pengar till exempel på allt. Man kan liksom inte, ja, alla steg i processen kan man kanske inte lägga ut. Eller gjorde du det?
Jag gjorde nog faktiskt det, för att, men det kostar, det ska man ju verkligen veta om man vill göra så som, eller jag tror, det kostar nog oavsett hur du gör, liksom, om fram till att du har din färdiga bok, sen kan man ju välja själv hur man ska sälja den, självklart, om du vill lägga pengar på en distributör till exempel som har lager, om du vill trycka upp en upplaga på. Jag tryckte 1000 böcker tror jag, min första pocket. Så att, men fram till dess, liksom, då har man ju ändå det här. Hur viktigt är det att din bok inte skiljer sig för mycket från den traditionella utgivningen, liksom, så att det ser proffsigt ut. Och sen, ja.
Jag kan känna igen den där, att man just, eftersom man har det att jämföra med, så är man ju lite så här, man är ju väldigt rädd, så känner jag. Jag känner mig väldigt, väldigt osäker plötsligt och så här rädd att, nej men gud, jag kan inte göra det här så att det här måste jag lägga ut till någon annan. Även fast jag kanske egentligen vet hur jag vill att det ska se ut och jag kanske skulle kunna lära mig hur jag ska göra också. Men jag känner att jag blir väldigt, väldigt osäker i den här. Också för att man vill känna, precis som du säger, man vill känna att det här ska bli en produkt som ska kunna stå i hyllan bredvid en som är förlagsutgiven. Såklart.
Ja, precis. Man vill vara stolt över det som kommer ut. Och ja, visst, det här med att till exempel sätta inlaga, att göra om sin textfil så att det ser ut som boksidor. Det hade jag säkert kunnat lära mig, men jag kände det, jag hade inte tid. Däremot så hade jag hade sparpengar och kände att ja, men det här har ju varit min dröm så himla länge. Och de här pengarna skulle jag kunna, men bara pissa bort på en semester eller vad som helst liksom, eller något annat som, ja, alltså jag gillar ju semestrar och resa och så är det inte det, men att lägga pengarna då som jag hade faktiskt på det här som kunde vara starten på någonting, tänkte jag också. Det här var en investering för mig.
Ja, och tänk, alltså jag tänker nu, det här är ju inte så jättelänge sedan.
Nej. Nej, 3,5 år sedan när det som kom ut.
Och tänk vart det har tagit dig idag.
Ja. Och det var liksom de tankarna jag hade redan då. Att det här, tänker jag, att det här är starten på något. Och får jag till det här bra, så kan det bli något bra av det. Får jag inte till det, nej, men då har jag fått massa lärdomar. Och det finns ju andra dyra hobbies att hålla på med. Mm. Så att, ja, så därför, så jag lejde faktiskt bort då, ja, med redaktörsjobbet. Jag lejde bort inlaga och så omslagsdesign. Och omslagsdesignen, hon hjälpte mig att liksom få in det här ISBN-numret som liksom den märkningen som alla böcker behöver ha för att kunna bli katalogiserade, och EON-kod, streckkod och ja, allt det där.
Mm. Och även distribution då, för du tryckte upp det som en hel, har du gjort som med alla tre böckerna, att du tryckte upp det som en upplaga liksom? Mm.
Ja, precis.
Som, för det... annars kan man ju använda print on demand. Funderar du på det? Det betyder ju att det trycks upp en bok. Man behöver inte liksom trycka upp 1000 böcker eller 500 böcker eller hur många man nu vill ha, utan på en gång, utan man kan låta en bok bli tryckt när någon har beställt den. Ja. Så då behöver man inte ligga ute med ett lager eller att liksom betala kostnaden för trycket innan. Å andra sidan får man ju lite mindre då för böckerna sen.
Ja, precis. Det där höll jag på att fundera på ganska länge faktiskt. Men då hade jag också hade lyssnat på några intervjuer med Emily Schepp. Som ju, hon gjorde ju succé som egenutgivare med sin första bok. Och sen såg vi
vad hon stack iväg. Hon är lite sån guru i Sverige för att ha lyckats. Liksom. Att man kan börja och sen så, oj, det flög.
Exakt.
Så, nej, just det händer så kanske. Men.
Nej, jag tror att man ska nog inte räkna med det. Mm. Men väldigt inspirerande. Och jag lyssnar mycket på hur hon hade resonerat kring just formatet och hur hon skulle ge ut. Och hon valde pocket för att det skulle vara en låg tröskel för henne som ny författare. Liksom, folk känner inte till vem man är. Men säljer man en pocket, då är det ingen stor ekonomisk... och det är inte mycket pengar som ska ut.
Nej,
liksom.
Nej, det är ingen risk för den som ska köpa. Liksom.
Exakt. Och hon hade ju då hon tryckte ju upp nästan 5000 ex. Tänkte, det gör jag ju inte.
Jag hörde någonstans att hon tryckte upp så här, ja, men precis under gränsen för att kunna få någon så här kulturstöd.
Exakt, 4999 böcker. Ja, nej, så det var faktiskt en sån här grej som jag hade, ja, men jag gick och funderade länge. Men till slut så var det bara, jag landade liksom i det där hela tiden, att nej, men jag vill ha en pocket som, då blir det billigare också att sälja den. För print on demand, nu vet inte jag hur priserna ser ut nu, men då var det i alla fall, det blev dyrare per ex liksom. Så att nej, jag ville ha mitt lager. Och så hade jag också, det här var ju våren 2020, det var ju då jag höll på att gasa på med allt det här. Då hade jag ju haft ett väldigt aktivt Instagram-konto. Författare Anneli på Instagram sen i maj 2018 tror jag startade. Så jag hade ju jobbat stenhårt och jätteaktivt och fått jättemycket följare, och jag hade lyckats engagera folk på något vis. Så de var ju supernyfikna på vad har hon gjort för någonting nu då. Så jag tog ju upp förbeställningar också för att kolla lite intresse liksom innan jag tryckte upp böcker.
Det gjorde du innan du bestämde hur många du skulle trycka?
Ja, ursäkta. Ja, jag tror att jag gjorde det faktiskt. Och fick in mycket förbeställningar. Så att jag hade ju liksom jobbat upp en potentiell så här läsarkrets som skulle kunna hjälpa mig att sprida liksom ordet sen. Och det, ja, så det hjälpte väl till lite grann i beslutet. Men det var ändå, kan jag säga, så här med darriga fingrar som jag skrev 1000x ska vi trycka. Men jag har fått tryckt om min första pocket. Vad är det? Det är inne på tredje upplagan nu, tror jag.
Är det sant?
Så det är ju skitcoolt. Och då, nu har jag ganska många kvar av tredje upplagan, eller om det är fjärde. Nej, tre. Jag tror jag tryckt om två gånger. Eller gjort tilltryck, heter det. Ja.
Det är ju fantastiskt ju.
Ja, det är helt otroligt.
Men du är inne på någonting här också, när du pratar om ditt Instagramkonto, att det här, det är ju något väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Alltså hur man nu gör det, om det är Instagram eller Facebook eller man har någon mailinglista eller vad det nu kan vara, så är det ju så otroligt viktigt att man tänker på marknadsföringen redan från början.
Ja, och det kan jag säga, det var mycket tack vare de här, men vad heter det, The Creative Pen Podcast.
Ja, just det.
Joanna Penn, hon är liksom en guru, hon är en av mina gurus i alla fall, för egenutgivning, och hon har ju haft sin podd sedan 2009, tror jag, före sin tid. Men hon pratar mycket om det där, att börja bygg din your audience, det låter så fancy på engelska, men börja bygg liksom intresse och följerskara och sådär, innan du har din bok, bjud in i skrivprocessen, eller ja, men hur du nu vill göra det. Det måste ju vara på ett sätt som man trivs med. Och jag har gjort så, som jag har varit mig själv liksom, och jag tycker om att bjuda på det som går åt helvete och det som går bra, det som är jobbigt, det som är skitkul. Och jag tror att det gillar liksom andra skrivande, eller folk överlag, tänker jag. Man gillar att få se lite olika sidor av det här som man själv då kanske vill hålla på med eller håller på med. Att men jag är inte ensam. Hon tycker också att det suger när det blir så här. Eller, ja.
Jag tror att man måste tänka väldigt mycket på vad är jag bekväm med i det här. Eftersom det är ingenting som bara är en liten insats under ett litet tag. Utan det är ju någonting som man får hålla på med sen.
Verkligen. Exakt.
Men det är oerhört viktigt, och jag tänker att det är lätt att tänka att det bara liksom, det är, visserligen är det ju oerhört viktigt när man är egenutgivare, eftersom det finns ingen annan som kommer att göra någon föregångsbok. Men även när man är utgiven av ett förlag så krävs det ju väldigt mycket marknadsföring av författaren idag.
Ja.
Så är det ju. Annars, det är jättesvårt, både liksom med eller utan förlag, att nå ut.
Ja, för det är så, det är så otroligt många böcker som kommer hela tiden. Och i synnerhet, tror jag, de senaste åren när ljudböckerna har blivit större och större också. För då, många böcker kommer ut enbart i ljudformat liksom. Och sen har du alla de här fysiska böckerna. Och plus, det ska jag säga också, jag tänkte att är man på ett förlag, då kommer ju ens bok ut i fysiska bokhandeln, akademibokhandeln och vad man nu kan, ja, med små Ugglan butiker och sådär, Ugglan-kedjan. Men så är det ju inte för ens om man ligger på förlag. Jag har ju också testat det här med traditionellt förlag för min senaste bok liksom. Och det var ingen som köpte in den, det ska köpas in centralt liksom, som går ut i alla butiker eller många butiker i kedjorna.
Nej, det finns ju inga garantier för det.
Nej, så det här med att liksom hålla på att marknadsföra sin bok och hitta sitt sätt att göra det på, som du säger, man behöver ju känna sig bekväm att, och det här är jag. Liksom, så här. Just för att men folk ska hitta den i ljudbokstjänsterna, eller nätbokhandeln har ju varit, det har ju varit min stora liksom försäljningskanal, Bokus Adlibris.
Där har de flesta böckerna och dina tryckta böcker.
Ja, precis.
Men om vi går in på nästa steg, för sen, du har inte gett ut dem själv. De här tre första böckerna har du inte gett ut på eget förlag när det gäller ljudbok, eller hur?
Nej, det har jag inte. Utan då var det så här, våren 2020, eller vintern var det väl, 2020, så blev jag kontaktad av ett digitalt förlag som såg att jag höll på att slutföra min första bok, och de undrade om de fick kolla och om de fick ut den. Tänkte jag, okej, men då kanske jag ska höra av mig till det andra stora ljudboksförlaget som jag kände till. Kolla med dem. Så då gjorde jag det och fick skicka in en beskrivning av min bok. Och så skickade jag väl så mycket jag hade liksom av mitt manus just då, har jag för mig. Och så hade de ett gäng frågor som jag fick svara på. Och så ville de ge ut den i ljud.
Och det var Word Audio Publishing, eller?
Ja, precis.
Ja.
Och då blev jag ju superglad. För att jag hade nog börjat lyssna lite smått på ljudböcker själv. När jag cyklade till och från jobbet och jag gillade det där. Så jag tänkte, det är ju kanon. För då kommer man ju, då når du en mycket bredare läskrets också. Ja, så de gav ut den som ljud. Då kom den på hösten. Och sen så hade de då i vårt avtal så hade de en sån här option. Att de har första king på nästa del. Att kolla på det manuset först om de vill ge ut det. Och så blev det med de kommande två delarna i bokserien. Då. Så de har gett ut hela Alva Bergman-serien som e-bok och ljudbok.
Kan du inte bara säga vad de heter i de här tre böckerna? Det har du inte sagt någon gång.
Nej, just det. Det är bra reklam.
Ja.
Jag är så dålig. Är så dålig.
Dålig på marknadsföring.
Ja, dålig på marknadsföring. Den första delen heter Fritt fall. Den andra heter Stormsteg. Och den tredje som kom ut förra hösten heter Solkurvor.
Just det.
Och sen, det är mina tre egenutgivna pocket där då. För då, jag fick också alternativet då att vill du att vi ger ut den som print on demand, tvåan och trean? Eller vill du behålla printrättigheterna? Men då sa jag att nej, men de vill jag ha kvar. För jag tänker, nu har jag gjort det en gång, nu vet jag hur man gör.
Och så Vapi frågade om de fick ut den som de tvåan och trean då, i print on demand.
Ja, precis, jag fick välja då om jag, hur vi skulle göra med just printformatet. Men jag sa att nej, men jag vill behålla printrättigheterna och så ge ut dem som pocketar. Så att de blir enhetliga i bokhyllan.
Är du nöjd med det beslutet så här i efterhand?
Ja, jag är jättenöjd. Det kändes bra att liksom bara löpa linan ut.
För det hade varit ganska enkelt, tänker jag, att man hade fallit för det och känt att, ja men, skönt.
Sen vet jag inte om det var det smartaste. Ingen aning. Jag har ju fortfarande lager liksom av alla tre böckerna. Jag har ett litet hemmalager har jag. För att jag tycker det är kul att kunna erbjuda signerade böcker. Och lite bättre. Jag har så här superpris har jag satt nu i höst. För jag tänker att här står de och dammar. Liksom, mina, eller samlar damm. Och sen så är det ju så också. När man skriver en serie så har jag märkt att tvåan och trean. Det går ju inte alls lika snabbt liksom i försäljningen och lyssningen och sådär som den första. Och det pratade jag med Vappi om. För de sa att nej, men så verkar det generellt vara liksom i serier. Att det är lite nyhetens behag när det kommer den första. Sen kan det droppa av lite men sen så hämtar de upp över tid.
Är det inte också så att man när man kommer med bok nummer två att man får lite nya lyssnare till bok nummer ett då?
Som... Jo, definitivt. Det har jag märkt vid varenda släpp nu. Då har det börjat ticka på. Så det är ju...
Gäller det även i de tryckta böckerna? Eller är det bara mest i ljudbok som du har sett det?
Ja, men det gäller nog tryckta också faktiskt. Och då kan det bli att när jag har gett ut när tredje boken kom till exempel i Solkurv idag. Då kunde jag se att då köpte folk kanske alla tre böckerna på Libris.
Just det.
Så de bara, vad är det här? Okej, och så behöver man kanske läsa dem. Jag har inte skrivit dem så fristående.
Smart!
Ja, både och kan jag säga. men jag tänkte att om jag skulle ge ut en roman igen på eget förlag, då skulle jag ge mig kast med ljud också faktiskt.
Nu skulle det. Ja, för jag tänker, hade du någon tanke på det när du fick det där erbjudandet eller att du skulle ge ut den som ljud själv?
Nej. Jag hade så fullt upp med att bara förstå vad jag gjorde med print och få ut min första bok. Så att nej, däremot har jag pratat med författarkollegor som har gett ut i ljud på eget förlag. Och jag har förstått att det kan finnas ekonomiska fördelar. Det
kan jag tänka mig. Men hur gör man då? För man kan väl inte ha kontakt med Storytel och Nextory och så själv, eller?
Nej, jag tror inte det. Nu är jag inte insatt i det här. Men det finns någon något företag som man får registrera sig hos och betala en avgift, tror jag.
Något så här abonnemang kanske?
Ja, men, ja, något sånt. Som sagt, här är jag ute på Halis. Mm. Men så det finns någonstans där man kan liksom ja, men signa upp sig, och sen så kan man väl få tillgång till plattformarna via, vet inte om de heter Axiel eller något sånt där.
Det klingar lite bekant, tycker jag.
Mm. Så att det finns absolut möjlighet, men man blir ju inte lyft till veckans nyhet, och det är liksom det behöver du ha ett
men man måste ändå komma in på den här, tänker jag. De brukar ändå ha så här, de här nya, och då får man ju ändå vara på en sån liten, det här kommer ny, tror du inte man får det? Utan,
ingen aning.
Man kanske bara blir liksom längst ner i högen.
Ja, men det blir spännande sen. Du kommer ju få dela med dig, tänker jag. Kommer jag att fråga ut dig om hur det går med den här amerikanska eller engelska satsningen. Ja,
det kommer jag ha väldigt mycket att säga. Men det tar lite tid, så att jag får återkomma till det längre fram.
Ja.
Men du har ju faktiskt nu erfarenhet både av att ge ut själv och att sen ge ut via förlag. Så om du tänker framåt nu, vad skulle du välja?
Ja, det är en jättebra fråga. Nu håller jag liksom på och skriver, jag är i början av mitt nya romanmanus. Men de tankar jag har, så det är bra tag tills det är klart.
Ja.
Men jag har liksom, det är ett förlag som jag har i sikte. Som jag nog, det kommer jag skicka mitt manus till.
Så de har första tjing. Vill de ge ut det, så kommer du eventuellt, ser det ut som på dig nu, tackar jag.
Ja, men det skulle jag göra på stört, liksom, om det förlaget skulle vilja ha manuset. Jag har haft lite kontakt, liksom, berättat det också.
Som förhandskontakt. Teaser.
Ja, men det är inget av de största förlagen, om man säger så. För att jag har fått många, många nya erfarenheter, kan man väl säga, de senaste 2 åren här. Så att, och lärt mig vad jag behöver och skulle vilja ha i ett samarbete med förlag. Så att något lite mindre skulle passa mig. Och om det då skulle bli nej, vilket är stor sannolikhet att det blir. För det är ju nålsöga även när man är redan utgiven, liksom.
Ja, så är det.
Då är jag inte främmande för att göra om min egen utgivning, tror jag. Och då skulle jag definitivt satsa på att göra ljudbiten själv också. Men då måste man ha tiden och man måste ha råd. För att ja, det är de 2 sakerna som ska till. Sen kan man lära sig det allra mesta.
Sen tänker jag att den här AI-utvecklingen går rasande fort också när det gäller ljudböcker. Och det vet man inte vart det kommer att ta vägen någonstans, liksom. Och det känns ju idag kanske konstigt, men alltså att man, och vi vill ha det som det har varit, men det är ju, det kommer ju bli oerhört billigt att ge ut ljudböcker på sikt, tror jag. Det är väldigt dyrt idag, eller dyrt, men det kostar ju mycket pengar idag, och jag tror att det kommer kanske inte vara så i all framtid. Eftersom den här utvecklingen sker oavsett vad vi vill eller inte, så är det ju... Jag lyssnade på lite så här AI-röster häromdagen, och än så länge så låter det ju inte jättebra, tycker inte jag. Men det där kommer ju, det kommer gå så fort, tror jag.
Ja, men jag tror också det. Det är både spännande och skrämmande, tycker jag. Men sen blir det ju också det här, många väljer vilka ljudböcker de lyssnar på utifrån sin favoritinläsare. Så jag tror ändå att det kommer att vara viktigt, liksom, med de valen som man gör.
Jo, säkert. Absolut. Men jag tror att det kommer hända så oerhört mycket på det här området. Så att det är väldigt svårt för oss att överblicka vad som...
Ja, gud ja.
Men alla de här sakerna som gör det liksom enklare. För det går ju väldigt fort i att det blir enklare att publicera själv. Det gör ju ändå att, tycker jag, som har jobbat med många olika förlag och som... känner ofta att jag kanske, jag skulle vilja ha lite mer kontroll själv över processen. Att jag kan fundera på, vad fasen alltså. Varför ska jag inte göra det här själv och få alla pengarna själv istället?
Precis, man tar risken själv. Mm. Men man tar också förtjänsterna själv. Mm. Och sen bara för att det här med egenutgivare, det är, väldigt kluven liksom till själva benämningen. Jag tycker att indieutgivning är det som de säger i England. Det är mycket bättre, för att egenutgivning, det låter som att det är lilla jag som sitter och gör allt själv. Mm. Och det är inte, det är jag som står för det jag gör. Men,
det är jag som fattar besluten.
Ja, precis.
Och betalar.
Och betalar. Och jag tar hjälp precis som förlagen gör av proffs. Liksom. Sen kan man göra det på helt olika sätt. Vissa kanske, de gör sin bok helt själv och så ut med den. Men det är inte jag.
Nej.
Men jag håller med. Det är liksom det här med kontrollen, det har tilltalat mig. Om jag ändå ska betala. Hybrid var inte ett alternativ.
Nej.
För mig. Jag kände att ska jag ändå betala för att få min bok utgiven, då vill jag bestämma allting själv också och välja vilka jag vill jobba med. Och,
ja. Och även så här med marknadsföring, så kan jag känna att också med tiden så blir man ju bättre och bättre själv på det här. Med att liksom nå ut själv. Och då kan det också kännas som att ja, men jag vet inte riktigt. Det borde jag väl kunna lösa själv, eller?
Ja, men jag tänker särskilt när man har gjort sig ett författarnamn. Och man har en läsarkrets, liksom. För det har jag också hört om i, återigen, de här utländska poddarna. Där är det inte ovanligt att traditionellt utgivna storförfattare, de liksom kör som indieförfattare på någon titel, kanske. För att de märker att, herregud, vad... ja, det här var inte svårt och här tjänar jag bra mycket mer pengar än via traditionell utgivning. Just för att de har sin krets liksom. Och där kallar de sig för hybridförfattare när de är både traditionellt utgiven och indieutgiven.
Det är väl det jag kommer vara också nu då, och du är ju också det då. Hybridförfattare.
Ja, exakt.
Ja, men det har ju en dålig klang i Sverige. Fortfarande, får man ju säga. Och det är lite ledsamt, tycker jag. Men det, precis som du säger, så på andra håll i världen så är det inte på samma sätt, alltså.
Nej. Och sen har ju de också en helt annan marknad än vad vi har. För menar, skriver du på engelska, då har du en, du har också en helt annan konkurrens, men du har världsmarknad. För menar, vi i Sverige sitter, jag köper böcker ibland på engelska till läsplattan eller beställer hem liksom. Skönlitteratur på engelska också. Så de har ju en helt annan marknad.
Absolut.
Så därför har det väl också kanske blivit mindre stigma över det av den anledningen. Så många som gör det.
Och det var bra. det var så som jag tänkte med min ungdomsroman. Det är väldigt få ungdomsromaner som översätts från engelska till svenska idag. Jag tror inte man gör det överhuvudtaget i Sverige idag. För att ungdomarna läser på engelska istället. Och då tänkte jag att okej, det är ju en sak att de behöver inte läsa min bok i Sverige, men tänk om man hade en bok på engelska istället. Hur många människor skulle man kunna nå då?
Ja. Precis, om man lyckas med annonsering och marknadsföring, det är väl det som är det trixiga, tänker jag då, liksom, om det är svårt att nå ut i Sverige, inte för att dissa det du ska, jag tycker det är skitcoolt, men just liksom här har man möjligheten att via sina egna sociala medier, det är ju främst det vi författare liksom kan använda oss av och jobba med. Om det är svårt att nå ut med det till sin liksom, ja, men där man själv är och i sin egen kultur, så tänker jag, det är ju ett snäpp svårare.
Ja.
Att liksom, såklart man ska det. Bygga upp en publik. Men ändå, jag tänker man kan ju också, det finns ju annonsering. Liksom.
Ja, det finns annonsering, precis. Och
Amazon Ads pratar de mycket om. Och det finns ju, och jag tror jag nämnde även,
man kan ju även ta hjälp med det. Exakt. Om man känner att man inte riktigt behärskar det. Sen kostar det också pengar, såklart.
Ja.
Men det, potentialen går jag igång på.
Ja, gud ja.
Att det finns en enorm potential som kan få mig att, åh, nu vill jag skriva en bok till. En roman till vill jag skriva nu.
Do it.
Men det
Ja.
är också, jag tänker också det här med indie-utgivning, så benämner vi det ständigt. Men att det handlar ju väldigt mycket om att ta sig över liksom den här stora första tröskeln. Det är så oerhört mycket man behöver lära sig. Och en sån kurs som du säger att du ska erbjuda här inom kort tycker jag låter jättebra.
Ja, inom
För jag
kort
tror
var
många
det som
skulle
sa.
uppskatta det. Vad sa du?
Ja, inom kort var det du som
Ja,
sa.
det var jag som sa.
Ja, nej, men det verkar ju finnas behov av det, och jag tror att, jag vet inte, jag har ingen spåkula, men jag får en känsla av att det blir vanligare och vanligare i Sverige också. Och att ju bättre indieförfattarna liksom sköter sin, ja men dels bara själva bokproduktionen, liksom det redaktionella och allting runt omkring och hur det ser ut och alltså bokprodukten menar jag. Desto vanligare tror jag att det kommer att bli och mindre B-stämpel. Men jag känner det ju fortfarande när jag är på författarmingel eller evenemang och så frågar folk, är du också författare? Ja. Det är jag väl. Så här, vilket förlag är du på? Ja. Ja, jag har gett ut själv. Sen så är jag på Wappi och sen så var jag på Saga. Man känner det. Det sitter fortfarande. Tagg liksom. Det är inte fint. Och det sitter hos mig.
Det är klart att det gör. Det är klart att den
Ja.
sitter hos dig. Men sen är det ju också, det är ju verkligen en uppdelad liksom värld bland författarna också.
Ja.
Så är det. Men det handlar ju också väldigt mycket om, det tänker jag, det är inte bara om det är en indieförfattare eller en som är utgiven på ett
Traditionellt.
traditionellt förlag. Det handlar ju också om så här, ja, finns det in i bokhandeln eller finns det inte in i bokhandeln? Eller, ja, men du vet, det är som hierarki.
Ja, precis. Man får jobba på att bara släppa det där. Men det är lättare sagt än gjort.
Ja,
Helt klart.
det är det.
Ja.
Ja, Anneli, det här blev ett lite annorlunda samtal för att vara debutantpodden, men väldigt
Ja.
roligt tycker jag.
Ja, vad bra. Ja.
Jätteroligt att du var med och ville dela med dig lite av dina erfarenheter.
Ja, men tack för att jag fick vara med och så får vi se vad jag har sagt för någonting sen.
Ja, det får vi göra.
Det brukar jag sällan komma ihåg. Jag hoppas att det är något som kan vara till glädje för någon. Om man får ställa frågor till mig vill jag bara säga också, hör av sig via mitt
Ja, jag lägger
författarkonto.
en länk i anteckningarna här till så de kan
Ja.
kontakta dig och då.
Ja, det går bra.
Hej!
Ja, tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på Debutantpodden. Och vill du ha Annelies guide så finns den alltså i anteckningarna här till det här avsnittet. Nu kommer Debutantpodden ta ett litet juluppehåll. Så nu kommer vi, eller jag och mina gäster, tillbaka först en bit in i januari. Jag önskar dig en god jul och ett riktigt gott nytt år.